För att inte dra ut för mycket på tiden så lämnar vi över till dagens sista talare. Och det är vår broder Abdallah Abu Daoud som är på besök från Medina. Som ska tala lite grann om hur vi kan förbättra muslimernas situation. Och det är inshallah det sista talet för dagen. Så jag ser att vissa börjar se lite trötta ut, men ha tålamod den sista tiden. Och jag hoppas också att alla kommer tillbaka imorgon. Jag vet själv hur det är med konferenser ibland när det är två dagar. Man känner sig stolt och glad när man går hem. Men så tänker man, icke igår. En dag jobb, en dag vila. Ni kommer imorgon också inshallah. För vi kommer fortsätta på det här spåret imorgon. Så vi lämnar över till vår broder Abdallah. Och ämnet är, hur kan vi förbättra och lösa muslimernas tillstånd och situation?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu
alaikum wa rahmatullah. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Först och främst vill jag tacka Allah subhanahu wa ta'ala att han har underlättat för oss att kunna träffas i en utav hans hus på den här kvällen, lördagskvällen, när man med många andra människor gör andra saker. Och att man kan se så mycket, såväl ungdomar som äldre, kunna träffas på det här sättet för att lära sig om Allah subhanahu wa ta'alas religion. Det är wallahi, det är en stor välsignelse som vi får tacka Allah azza wa jalla för. Det är någonting som gör en glad. Det är någonting som skänker en hopp i tider då det är lätt att känna sig hopplös. Jag vill tacka även alla som har kommit hit, tagit sig, som bröderna tidigare upprepat, från olika städer. Från södra Sverige, från västra Sverige och från mellersta Sverige och andra delar. Det är väldigt, väldigt fint att se det här. Och jag vill tacka också de bröder som arrangerar här och den här moskén. Jag tycker om att vara här. Det är en väldigt fin moské, varsågod. Ni märker det rent, det är fint. Och den ligger centralt, moskén. Och det finns många positiva saker. Jag vill också tacka de bröder som har kommit hit och arrangerat det här. Som är här, mina bröder som jag har känt under lång tid och studerat med tillsammans i Medina först, och sen jag har fått chans att kunna göra dawa med tillsammans. Och det är väldigt fint att se den här enigheten som finns, att bröder kan göra dawa tillsammans och folk kommer tillsammans för att lyssna och dra nytta. Det ämnet jag kommer att prata om, Musa sa att det han tänkte prata om, det skulle man kunna prata om i flera lektioner. Och det jag pratar om skulle vi kunna hålla på och ha en lektion om varje dag tills nästa år ungefär. Det är väldigt, väldigt stort ämne. Hur man ska lösa muslimernas situation. Man skulle kunna ta upp så mycket olika saker. Så mycket intressanta olika infallsvinklar. Först och främst kan man fråga sig frågan, finns det problem? Om man ska lösa muslimernas problem, finns det problem? Vad säger ni? Ser allting bra ut i den muslimska världen? Muslimska samhället här i Sverige? Nej. Mycket problem, tyvärr. Samtidigt, för att kunna förstå varför de här problemen uppstår, så kan det vara bra att få en lite historisk överblick. Kunna försöka förstå och sätta sig in i varför problemen uppstår, så vi ska kunna nämna några av lösningarna, hur vi ska kunna göra saker och ting bättre. Även det här ämnet, att prata om en historisk överblick om muslimska problemen, man skulle kunna komma med väldigt, väldigt många intressanta infallsvinklar, och jag säger inte att jag kommer ta upp alla saker. Jag kommer bara ge en kortfattning. Och ingen ska komma efter och säga, varför nämnde du inte det här, varför nämnde du inte det här. Det är inte det som är meningen, att jag ska prata om allt. Jag ska prata om någonting kortfattat för att kunna ge en inblick. För det första, från den dagen då människan kom till den här jorden, Adam alaihissalam, så fanns det en kamp mellan gott och ont. Ni alla har läst Koranen om historien om Adam a.s. och vad som hände med shaitan. Och hur shaitan svor att han kommer göra allting för att få människor att gå vilse. Han sa att han skulle komma framför dem och bakom dem och till höger och vänster och göra allting han kan för att få folk att gå vilse. Det är shaitans mål. Och det är det han kommer göra allting för att dra med sig folk på hans sida. Och när man läser Koranen också och läser om historien om profeterna, så ser man att den här kampen har fortsatt. Det var inte bara på Adam alaihissalams tid och så tog det slut. Utan vi läser om kampen som förekom på Nuh alaihissalams tid. Om Nuh alaihissalam så följde Allah subhanahu wa ta'alas budskap. och gjorde det som människan skapades för, att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och leva sitt liv i enlighet med hans vilja. Nuh alayhi salam och de få som var med honom gjorde det. Och det var en kamp mellan honom och hans folk. Och samma sak var det därefter med Hud alayhi salam och Shu'aib och Saleh och Ibrahim alayhi salam och Musa alayhi salam och de andra profeterna och Isa alayhi salam. Den här kampen mellan det goda, de som följer Allah subhanahu wa ta'alas uppenbarelse och hans budskap och det som Allah azza wa jalla skapade oss för, kampen mellan dem och kampen mellan dem som shaitan kallat en annan väg, den har förekommit sen den dagen första människan har gått på denna jord. Och när Allah subhanahu wa ta'ala sände det sista utav alla sändebud, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, så blev kampen till och med ännu större. För profeten sallallahu alaihi wa sallam sändes inte bara till sitt folk. Han sändes till hela mänskligheten. En uppgift som inte går att förstå hur stor den är egentligen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam började med att kalla sitt folk. Och kampen uppstod redan där. De ville dyrka andra än Allah azza wa jalla och gå emot det som Allah azza wa jalla skapade dem för. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam kallade dem till motsatsen. Det uppstod en kamp. Och sen var det inte bara med de som bodde i Mekka utan med de som var i den arabiska halvön. Det uppstod en kamp. Och sen inte bara de utan även romarriket som var utanför. En kamp uppstod. Men trots de svårigheter som uppstod och trots att muslimerna kunde vara färre och ha en svårare situation, så gav inte profeten sallallahu alaihi wasallam eller hans följeslagare upp. Utan de fortsatte att kämpa och höll huvudet högt. Och visste varför man var kvar på denna korta jord och varför man är här. Och de kämpade för att etablera det som Allah azza wa jalla ville från dem. För de visste att de har blivit lovade av Allah azza wa jalla. Att om de håller fast vid det här budskapet, budskapet som Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat för dem, så kommer Allah ge dem seger. Och det spelar ingen större roll egentligen vilka som är fler eller mindre, även fast man självklart ska titta på de sakerna också när det kommer till strid. Men det är inte det som är det viktigaste, utan om man håller fast vid Allah subhanahu wa ta'alas religion på ett korrekt sätt, så kommer Allah azza wa jalla att ge dem framgång. Och de hade en övertygelse om det här. Allah azza wa jalla säger: "Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum." Och ni som tror, om ni är seger till Allah, om ni är seger till Allah azza wa jalla religion, så kommer Allah att ge er seger. Det är ett löfte från Allah azza wa jalla som inte sviger sina löften. "I yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'd." Om Allah azza wa jalla ger er seger, så kan ingen övervinna er. Men om han överger er, så vem kommer då ge er seger? De visste att det här var ett löfte från Allah azza wa jalla. Så de tänkte att det viktigaste är att vi håller fast vid Allah azza wa jallas budskap, vid religionen på det sättet som den uppenbarade, som våra bröder Imran pratade om, så kommer Allah azza wa jalla ge oss seger. Vilket Allah azza wa jalla gjorde. Bara på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, efter den dagen då han tillsammans med Abu Bakr utvandrade från Mekka till Medina, snackar om att de var tvungna att gå och gömma sig i en grotta för att de här mushrikon var efter dem. 10 år efter det, så hela den arabiska halvön, som är typ 5-6 gånger större än Sverige, var muslims. För de visste att det här är ett löfte från Allah azza wa jalla. Om man håller fast vid religionen och kämpar för det, så kommer Allah azza wa jalla att ge muslimerna seger i det här. Och sahabas fortsatte på den här vägen efter profeten sallallahu alaihi wasallams död. De två supermakterna som fanns på den tiden, romarriket och persiska riket, det tog bara några år, sen var det slut, khalas. Persiska riket som hade hållit på att styra under flera hundra år, Umar radiyallahu anhu skickade arméer, sen var det slut, hejdå. Profeten sallallahu alaihi wasallam hade lovat att de skulle ta från deras skatter och spendera dem för Allah azza wa jalla. Skulle det vara det som hände? Romarriket höll i princip på att brista, med stora delar av marken togs över av muslimer. Och det var inte bara så att muslimerna någon tog över en plats, khalas, vi har tagit över den här platsen, så som kolonisatörer har gjort och andra, utan när muslimerna tog över på en plats, så kallade de till religionen och visade upp vad religionen verkligen handlade om. Så att de personerna som var där, de konverterade av egen vilja. och av kärlek till den här religionen. Och man ser att deras barn och barnbarn, av de som konverterade på den tiden, var bland de bästa utav alla muslimer. Imam al-Bukhari, rahimahullah, som skrivit Sahih Bukhari, vi säger Sahih Bukhari hela tiden. Var kom han ifrån? Uzbekistan. Som bara några år, kanske ett århundrade innan, hade blivit muslimer. Innan hade de varit en del av det persiska riket och liknande. Imam Muslim, var kom han ifrån? Från Nisabur. Så ligger det i Iran. Imam Tirmidhi som har skrivit, var kom han ifrån? Han kom från Iran. Var kom Ibn Majah ifrån? Han kom från Qazvin, det ligger i Iran. Var kom Abu Dawud, Sijistan, han kom från Afghanistan. Var kom Abu Hanifa ifrån? Han kom ursprungligen från Afghanistan. För att inte prata om andra länder, och det finns många exempel på att de här, det var inte bara så att de blev övertagna och så var de ledsna, nej. De antog den här religionen och älskade den här religionen för den fina och vackra bilden som de fick utav den här religionen. Så de blev imamen utav den här religionen när väl religionen nådde dem. Och så här fortsatte det. Islam spreds på det här sättet. Jag läste, subhanallah, att vissa folk på en dag så var det typ så 300 000 som blev muslimer på den tiden. Så folk blev, det var så här, de räknade i tältområden, du vet. Det var ett helt område som blev muslimer. Jag tror att jag läste att det var 300 000 utav turkiska folk som blev muslimer under Selefs tid på en dag. Så här, folk verkligen, som Allah azawajal säger, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. När Allah azawajal seger kommer, så kommer ni se folk gå in i religionen i stora mängder. De här områden som idag, så många utav er kommer idag ifrån, från nordafrikanska länder, de var inte muslimska utan de blev muslimska. Han som tog över Andalus, muslimerna var där i 700 år, Tariq ibn Ziyad, då kom han ifrån, han var berber. Han var från bara, och det här var precis i början utav islam. Accepterade islam, älskade islam och var de som var i förfronten att sprida islam. Det var för att islam, när den verkligen visas upp på rätt sätt, så älskar folk den här religionen och är redo att göra allting för att kämpa för den här religionen. För man vet att det här är Allah Azawajals budskap och man vill stå på godhetens sida. Allah Azawajals budskap och det som profeterna alaihi wassalatu wassalam kallade till. Sunnan var väldigt stark. Det ursprungliga budskapet var väldigt starkt under den här tiden, som våran broder Imran tidigare pratade om. Men sen så uppstod det lite här och var. Folk började försöka lägga till andra saker. Folk som hade försökte blanda in olika former av filosofi och andra saker i religionen. Så det började uppstå sekter och det började uppstå innovationer. Men imamen utav sunna på den tiden, när de hörde att det var någonting, direkt de förklarade vad som var sunna. Och de bekämpade de här sakerna. För de visste skadorna utav de här innovationerna. Varför uppstod kristendomen? De tillskriver sig till vem? Isa a.s. Följer de som är kristna idag, följer de verkligen Jesus riktiga budskap? Nej! Det har ändrats på grund av att innovationer kom in i religionen. Samma sak med det som kallas för judendomen idag. De följer inte det ursprungliga budskapet som Musa a.s. kom med. På grund av innovationer, imamen utav sunna förstod det här problemet. Så fort det uppstod innovationer så bekämpade de det. Men efter att generationer och generationer gick, så började de här innovationerna få mer och mer plats i muslimska samhällen. Och de kom även till makten i vissa muslimska länder. Och spred de här innovationerna. Vilket försvagade muslimerna. Och delade upp muslimerna i små stater. Vilket öppnade upp dörren för att islams fiender började attackera muslimerna. Korstågen som började, de började på grund av att muslimerna var svaga på det var Fatimid-dynastin. De som styrde Fatimid-dynastin och kanske var lika dåliga som korsfararna själva. Det var folk som masslaktade Ahl-Sunna och hade akidan utav al-Batiniya och dyrkade gravar och liknande. Det här öppnade upp dörren för att korsfararna kom. Och det här öppnade upp dörren sen att tatarerna kom och så vidare. Men flera gånger så har imamen utav sunna dykt upp under muslimernas historia och kallat muslimerna tillbaka till det här budskapet. Så som hände till exempel på Sheikh al-Islam ute i Mies tid. Korsfararna bekämpades, tatarerna bekämpades och de andra bekämpades. För att folket kom tillbaka till sunnan. Och när folket kommer tillbaka till sunnan och den ursprungliga islam, så går vi tillbaka till löftet från Allah Azza wa Jalla. I ansurkum Allah fala ghaliba lakum. om Allah Azza wa Jalla ger en seger, så finns det ingen som kan gå emot er. Det gick tider och det blev sämre och sämre för muslimerna. Det började spridas att man dyrkade helgon, helgonna dyrkar. Man dyrkar andra än Allah Azza wa Jalla. Till och med när tatarerna tog över, så säger de, så brukar de säga, åh ni som flyr från tatarerna, som är rädda för dem, gå till Abu Umars grav och be till honom om hjälp. Yunjikum min ad-darr. Det är han som kommer rädda er. En död människa. Det är han ni ska hjälpa, be om hjälp. Hur ska man vänta seger från Allah Azza wa Jalla? När man så fort får problem så ska man gå och vända sig till andra än Allah Azza wa Jalla. Hur kan man förvänta sig seger? Och det här är inte någonting som förekommer på en liten plats någonstans. Utan vi snackar tiotusentals gravar i den muslimska världen med så kallade helgon. Och ibland kan det vara rättfärdiga människor på riktigt. Som man vänder sig till och ber om hjälp om. Och man, muslimernas aqida har bytts ut. Inte till den aqida som är baserad, trosläran som är baserad på Koranen och Sunnan. Utan baserad på grekisk filosofi och annan form av filosofi och liknande. Saker och ting som var helt främmande från det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med. Det här öppnade återigen upp dörren för kolonisationen som skedde i de muslimska länderna. Hur i princip hela den muslimska världen blev koloniserad, förutom vissa få undantag. Blev koloniserad utav olika makter. Och då kom ett nytt problem som inte fanns förut. Då var det de här länderna som hade tagit över den muslimska världen som började tvinga på sina ideologier på muslimerna. Ni ska tro på de här sakerna. Vi byter ut skolsystemet, vi byter ut lagsystemet, vi byter ut. Och det är det här som ni ska nu följa. Och det här höll på vissa länder 100, 130, 150 år. Under lång tid. Generation efter generation växte upp med det här. Med påtvingad utbildning som var långt ifrån islam. Med påtvingade lagsystem som var långt ifrån islam. Och så vidare. Och när muslimerna bröt sig fri från det här i mitten av 1900-talet i många länder, så ville de bryta sig fri med liknande ideologier som kom från de här länderna. Vi ska ha arabnationalism. Istället de har sin nationalism, ska arabnationalism till exempel. De har socialism, vi ska ha vår egen socialism. De har det här, vi har det här. Och försöker kopiera deras, men man gör en sorts islamisk variant på det som du tidigare pratade om. Och det löste inga problem. Utan det blev bara värre tyvärr för muslimerna. Och många kom väldigt, väldigt långt ifrån deras religion. Det här är grundläggande problem som finns i den muslimska umman idag. Vi snackar om hundratals år utav problem som kanske vissa personer försöker lösa på. Vi tar några dagar ska vi försöka lösa allting på. Eller ett år eller liknande. Det är långa, långa, djupa problem och sår som finns bland muslimerna som behöver lösas på ett långsiktigt sätt. Det dök upp många muslimska rörelser i den muslimska världen som såg de här problemen, de här sekulära ideologierna som hade tagit över de muslimska länderna. Vi ska försöka göra en islamisk version utav problemen. Men återigen där så dök det upp att tillvägagångssättet som man skulle använda sig för att korrigera muslimernas religion var oftast tagna från de här. Vi ska förändra det muslimska samhället genom olika demokratiska processer. Vi ska komma till val och vi ska göra så här. Vi ska ha strejker, vi ska ha demonstrationer. Vi ska ha det här. 1, 2, 3, 4, 5 har man tagit ifrån andra än muslimer. Och det handlade inte om att gå tillbaka till det ursprungliga budskapet som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med. Utan man låter de problemen som finns bland muslimska världen finns, så ska vi bara försöka komma till makten eller liknande. Eller att man tog revolutionära ideologier från socialister och säger vi ska göra det genom revolution. Vi ska göra revolution i muslimska länderna och störta makten. Kanske använder terror. Kanske använder liknande. För att kunna komma åt makten. Det här och de här tillvägagångssätten. Tyvärr, det ledde många gånger till ännu större problem för muslimerna. Jag kan ta två exempel på det. Till exempel med de som ska ha en revolutionär strategi för att kunna förändra muslimernas situation. Eller användes utav terrorism eller liknande. Innan år 2001, det alla muslimer, det man hörde muslimerna prata om, det var Palestina. Det var det stora problemet. Och det är än tills idag, må Allah azza wa jalla underlätta för våra bröder i Palestina. Allahumma amin. Det var det stora problemet man pratade om. Det fanns andra problem, men det var oftast det man hörde om. Okej, vad är problemet? Varför kan Israel göra det här förtrycket mot muslimerna? De får hjälp av USA. Okej, vad gör vi? Vi attackerar USA. Jättebra idé. Vad hände? Afghanistan attackeras, Irak attackeras, drönarattacker i Pakistan, drönarattacker i Yemen, drönarattacker i Somalia, drönarattacker. Miljontals muslimer dog på grund av det här. Från att man hade ett problem till att man gjorde det mycket större. För att man ska använda sig av de här problemen. Det var problem i de muslimska länderna innan den arabiska våren, utan tvekan. Mycket förtryck, påtvingade sekulära ideologier och liknande. Vad ska vi göra? Okej, arabiska våren, låt oss köra på det här. Låt oss gå ut och demonstrera och skapa kaos och så vidare tills vi ska kunna ta makten. Vad har hänt efter den här tiden? Efter från 2011 tills idag. Det har blivit sånt kaos i den muslimska världen. Och inget utav länderna har blivit bättre. För man kanske kan säga att den här enstaka grejen där har blivit bättre. Den här enstaka grejen där har blivit bättre och så vidare. Men i det stora hela har det blivit mycket mer kaotiskt. Och många bröder som jag pratar med från de här länderna. De säger att vanliga personer, de säger jag längtar bara tillbaka till att vi hade den där gamla ledaren som var förut. Även fast de inte tyckte om honom eller vad han gjorde eller liknande. Men det var åtminstone jag kunde gå till jobbet, jag kunde gå, du vet, kunde leva mitt liv, mina barn var inte rädda. Det har blivit ännu större problem. På grund av att man har använt sig utav tillvägagångssätt som inte är i enlighet med islam. Och det har ökat de såren, vi hade sår i den muslimska umman, man hade sår och så har blivit mycket större och mycket mer problematiska. Samtidigt som när de här problemen har uppstått så har det skrämt bort många personer ifrån islam extra mycket. Jag kommer ihåg själv innan jag blev muslim, innan 2001 och så vidare. Jag kände inte till så mycket om islam. Jag hade knappt hört talas om islam. Så när någon pratade om islam så var det, ah nice, jag ska lyssna på det här. Det var intressant. Men nu, de flesta människorna har en riktigt förvrängd bild utav islam. Dels för de saker som vissa har gjort och dels för att media pumpar på saker på folk. Alltså det är sällan om du ska sitta och göra dawa på en person, du måste sitta och ha en lång förklaring utav massa olika saker först. Folk har fått så mycket förutfattade meningar. Även många muslimer själva har blivit bortskrämda från att praktisera på grund av de här sakerna. De här kaoset som har lett till den muslimska världen, det har lett till stora flyktingströmmar, folk som kommer, tyvärr många som kommer kan göra, det kan leda till problem, till att såna här rasistiska partier, de har skjutit upp i höjden. Bara igår, vad var det som hände? Vem var det som gick in i ett vitt hus? Trump, den här... Jag vet, Staffan. Men det finns mycket man skulle vilja säga om honom vid en moské och få hålla tillbaka. Titta vilka människor det är som kommer till makten på grund utav... En av anledningarna att folk röstar fram honom är på grund utav saker och ting som händer, tyvärr. Även i Sverige, det var sådana här partier som Sverigedemokraterna, folk hade typ aldrig hört talas om dem överhuvudtaget. Det var små lokala partier. Till att de ligger typ 20% av svenska befolkningen som röstar på dem. Och det enda de snackar om typ är muslimer, invandrare, invandrare, muslimer, invandrare. På grund av saker och ting som har hänt. Det har blivit riktigt problematiskt och hatet mot islam och kampen mot islam har verkligen ökat. Och man känner av det varje dag. Man öppnar upp nyheter. Går det att läsa de fyra stora nyheterna idag? En dag utan att någon nyhet handlar om muslimer, islam eller någonting som händer i muslimska världen. Det går inte. Varje dag. En broder sa att det var någon forskare i Sverige som hade gjort en undersökning. Sa att 90% utav allting som nämns i medierna, ordet islam, muslimer nämns, är negativt. Alltså folk, det blir riktigt, man blir pumpad hela tiden med saker. På ett negativt sätt. Det är en riktig ideologisk attack som sker mot muslimerna. Tyvärr på grund av vissa saker som muslimerna själva har gjort som jag nämnde. Men även att det verkligen sker en kamp. Och jag läser ganska mycket om såna här saker. Och saker och ting är mycket djupare och större än vad man tror. Man ser de här militära attackerna som sker. Men det är militära attacker, ekonomiska, politiska, ideologiska. Från alla håll och kanter. Så är det verkligen en kamp mot islam. Och verkligen en kamp för att försöka binda islam. Tillsammans med det som inte har med islam att göra. Och försöka få fram en ny form av islam och liknande som jag kommer att prata om imorgon. Och det räcker inte med det. Det är inte bara västmakter eller östmakter. Även Ryssland har gett sig in mycket mer. Utan det är även olika sekter som tillskriver sig islam. med Iran i spetsen till exempel, som verkligen bekämpar Ahl-Sunna och Al-Jama'a i Syrien, i Irak, i Yemen, i Libanon. Alltså det känns verkligen, och jag vet att många känner av den här saken också, så muslimerna får ta stryk från väldigt många olika håll och kanter samtidigt, på ett sätt som det inte var förut. När man ser de här sakerna, och när man ser att det sker en attack och kamp mot muslimer generellt och Ahl-Sunna och Al-Jama'a specifikt, och att folk lägger dag och natt 24/7 för att kämpa för den här grejen, låt mig fråga er, är det tillåtet att de som följer Allah subhanahu wa ta'alas uppenbarade religion, profeternas väg, är det tillåtet för dem att sitta och lägga händerna i kors och softa? Vad säger ni? Ska man bara låta, okej, de kämpar men vi ska inte kämpa. Allahs seger kommer. Alla innan nasrallahi qareeb. Vi ska bara sitta och softa. Låt det bara komma, inshallah vi gör dua eller någonting så. Nej, det funkar inte så. Utan när man ser att det sker, det som sker runt omkring oss, det är inte någonting som ska få en person att försöka blunda hårdare och tro att det försvinner. Eller sticka huvudet i sanden. Eller gå och gömma sig. Utan det ska vara någonting som ska uppmana en att vilja göra någonting som är gott. Om de vill sprida ont så ska man göra någonting för att sprida gott. Och inte bara låta saker och ting gå. Och folk får bara köra på sin grej. Och man bryr sig inte om den situationen som sker för muslimerna. Det är väldigt viktigt att när man ser det, att man först ska försöka få upp en sorts, som man säger, kampvilja eller motivation att göra någonting. Men det handlar inte bara om att få motivation och att börja göra saker, utan det handlar om att göra rätt saker. Och det tar oss tillbaka till det som har hänt i den muslimska världen. Många av dem som har varit med om de här sakerna, vare sig det är revolutionära grupper eller andra grupper och så vidare, de gör det här ofta på grund av att de verkligen vill göra någonting för islam. Och kämpa för islam. Men med en fel förståelse som leder till felaktiga handlingar som leder till de här stora problemen som man kan se. Så det handlar inte om bara att man ska göra någonting, som Mosa till exempel nämnde också. Det här att jag ska starta upp en Facebook-sida, jag ska göra jättemycket, så kanske man sprider falska hadither och man sprider massa problem som man kommer stå till ansvar för på domedagen. Det funkar inte på det här sättet heller. Utan man ska vilja göra saker, man ska göra saker, men det viktigaste utav allt är att man gör saker och ting korrekt. Till exempel, om en läkare ska försöka bota en sjukdom, en person har en sjukdom, om man bara säger, jag måste bara göra någonting, ta medicin, det kommer antingen leda till att man inte botar medicinen, eller att man gör det värre. Man kan inte bara slänga på massa medicin till en sjukdom som man inte ens vet vad den handlar om, hur man ska lösa den, vad är rätt medicinering och så vidare. Det kommer bara leda till ett större problem. Så när man ser de här sakerna så ska man bygga upp en vilja inom sig. Och man ska vilja göra handling. Men man ska göra saker och ting korrekt. Och inte bara göra saker för sakens skull. Vad är det då man kan göra? Som vi tidigare nämnde, låt oss gå tillbaka till punkt 1. Varför är vi här? Varför har Allah Azza wa Jalla skapat oss? Varför ska vi vara på den här jorden? Vad var det grundliga budskapet som profeterna kom med? Det här är ju grunden. Vi är muslimer. Vi måste lära oss om det här budskapet och sprida det här budskapet. Den här kunskapen som de kom med. Om vi inte ens förstår vad islam är, hur ska vi kunna göra någonting för islam? Hur ska vi kunna korrigera muslimernas situation utan att vi vet vad islam är? Och budskapet och varför vi ens är här. Vissa personer tror att det absolut viktigaste för muslimerna är att vi ska kunna bli mäktiga, starka, kunna få en stat och styra och så vidare. Det fanns 5 stycken av de bästa sändebuden. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hur många utav dem var ledare och styrde stora riken? Nuh, nej. Ibrahim, nej. Musa nej, Isa nej, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja. Betyder det att de misslyckades? Absolut inte. De kommer vara högst upp i paradiset tillsammans med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De lyckades. Vissa av profeterna kommer komma på domedagen. De kommer vara ensamma. Vissa hade inte alls många efterföljare. En, två kommer de komma med. På domedagen. Men de lyckades. För att de gjorde saker och ting rätt. För att de etablerade religionen inuti i sig själva och sen försökte sprida den. Och det här är den mest grundliga saken. Om vi säger nu att vissa muslimer, vi säger en muslimsk grupp, kommer till makten och lyckas göra, etablera en stat eller liknande. Men om man tittar på, har de ens gjort det som Allah Azza wa Jalla vill från dem? Om svaret är nej, då har de inte lyckats med någonting. Om någon person etablerar religionen inuti sig själv, med sig själv, på ett korrekt sätt, med rätt troslära och rätt dyrkan och rätt akhlaq, och påverkar de personer runt omkring sig, men han lyckas inte få den minsta makt, han sitter i fängelse till och med. Han lyckas eller misslyckas på domedagen? Han har lyckats. Det här är det absolut viktigaste som finns. Att vi själva lär oss om vår religion och att vi praktiserar religionen. Det här är grunden. Att man går tillbaka till den ursprungliga religionen. Till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Som Imran nämnde den här vackra hadithen. Att det kommer uppstå fitna. Vad är det vi ska göra? Gå tillbaka till den första angelägenheten, den första al-amr al-awwal. Och utöver det så leder det till att när muslimerna gör på det här sättet så kommer Allah azza wa jalla att ge dem framgång även i det här livet. Och det är ett löfte från Allah azza wa jalla. Det är inte ett löfte från en person som försöker tolka någon situation politisk, någon som tolkar politiska situationer eller någonting. Det är ett löfte från Allah azza wa jalla. Inte ansurullah, jansurkom. Om ni är seger till Allah Azza wa Jalla och hans religion och det han har behållat er med, kommer Allah ge er seger. Ett löfte, khalas. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Azza wa Jalla sviker inte sina löften. Det här är ett löfte från Allah Azza wa Jalla. Så det här är grunden. Att vi ska börja med att etablera religionen i oss själva genom kunskap och genom att kunna praktisera den. Och sen sprida det bland folk runt omkring sig. Och det här är ett problem också. Att folk tänker ofta för globalt. Folk som vill ändra muslimernas situation. De tänker, du vet, vi har problem över hela den muslimska umma. Jag ska försöka ändra allt. Och så leder det till att man inte gör någonting överhuvudtaget istället. Men det är problem med han själv. Eller hans egen familj. Eller hans eget område där han är. Om man istället skulle kunna fokusera på det han kan förändra, så skulle han kunna göra någonting åt saken. Och som man säger, många bäckar små. Att det är små, små saker som enstaka individer gör leder till någonting stort. Och att försöka, åtminstone det man kan göra är att korrigera sig själv och korrigera de som ligger runt omkring. Jag kommer ihåg, jag läste för länge sedan en grupp som pratade mycket om kalifatet. Muslimer ska få ett kalifat. Man hade suttit och skrivit ihop en lång pdf-fil de första 24 timmarna när vi får kalifatet. Vad vi ska göra. Man hade suttit tillsammans och drömt. Du vet. De, vi ska göra så här, vi ska inrätta såna här polissystem, vi ska göra så här. Om de hade tagit den här tiden för att skriva den här pdf-filen till att göra någonting. Det här var jag läst här för 12 år sedan, de har inte fått ett kalifat sedan dess. Det var bortslösa tid. Jag säger inte att muslimer inte ska eftersträva större saker också, men när man lägger tankar på för stora saker och inte fokuserar sig på det man kan göra någonting åt, så leder det oftast till att man inte gör någonting. Så en grundläggande sak som vi är i behov utav är verkligen kunskap. Och jag känner det när man gör dawa, att det är sånt stort behov bara här i Sverige utav att kunskap ska finnas. Man får hela tiden, man blir bombad i sin telefon utav frågor. Folk undrar saker hela tiden. Folk, alhamdulillah, islam sprids verkligen. Man känner det. Hela tiden får man frågor, folk undrar, folk vill lära sig om sin religion. Och det räcker inte bara med att enstaka personer kan göra dawa. Man behöver många personer. Man behöver folk i varje moské. Det ska finnas imamer som kan hålla bra khutba, som når ut till folket så folk drar nytta. Det ska finnas föreläsningar, lektioner. barnlektioner, våra barn, de är i behov. De lär sig totalt tvärtom. Jag hade barnlektioner i somras, jag kände efter. Det är sånt stort behov av barnlektioner här i Sverige. Det finns inte riktigt dawa till barn. Så de kan lära sig grunderna i sin religion. Det är jättestort behov av det här i Sverige. Koranlektioner, arabiska lektioner. Att folk ska kunna känna sig välkomna när de kommer till moskén. Muslimska aktiviteter för barn. Så de får träffas tillsammans och göra saker. Det behövs verkligen många personer som gör saker och ting. Och försöker korrigera muslimernas tillstånd. Det finns ett enormt problem bland muslimer med kriminalitet här i Sverige. Och det är ingenting vi ska dölja. Och det har verkligen ökat. Varenda person som jag pratar med som kommer från en förort. Och frågar om de här sakerna och säger det har blivit så mycket värre. Förr i tiden när jag var så, det var så här. Nu är det så här, så här, så här. Saker och ting har blivit värre. Det krävs verkligen sociala projekt för de här att kunna hjälpa dem att kunna komma på ben igen. Det är pinsamt. Wallahi, det är pinsamt att det är så många som gör såna här saker som kommer från muslimska familjer. Det ska inte vara så. Det är tråkigt att det är kriminalitet generellt, men det är ännu tråkigare när det är muslimer som gör det. Det behövs att vi ska kunna ta tur med de här problemen. Och det ska inte vara... Vilket är problemområdet i den här staden? Man kommer till en ny stad, vilket är problemområdet? Ja, det är den här orten. Okej, var kommer man dit? Så ser man att det är mycket muslimer som bor där. Det ska vara tvärtom. Vilket är det bästa området? Vilket är det området man känner sig mest trygg när man går in i? Är det muslimska området. Där är det ingen som snor från en. Ingen som gör några problem. Ingen som skjuter. Folk är väl uppfostrade. Folk har bra akhlaq. Folk ser... Tyvärr, muslimer som ett hot i Sverige. Om vi skulle praktisera islam så som det är, så skulle de se muslimer som en riktig tillgång till samhället. Gör inte problem. Inte kriminalitet. Absolut inte terrorism. Utbildade, jobbar. Sitter inte och lever på bidrag och vägrar jobba. Jag ser vissa personer kan få problem, de måste leva på bidrag. Det är en annan sak. Men att man kan arbeta, vägrar arbeta och tar det som en sorts... sätt i sitt liv att man bara ska leva på bidrag. Det här är inte från en muslimsk akhlaq. Den här övre handen är bättre än den undre handen, sa profeten sallallahu alaihi wasallam. Tänk dig om verkligen muslimerna skulle praktisera islam så som det skulle vara. Man skulle inte se muslimerna som ett hot. Man skulle se muslimerna som en riktig tillgång. Och jag är övertygad om att det skulle leda till de resultat som det ledde till, som jag pratade om på Selefs tid. Folk går in i islams religion i stora mängder. Många av dem som blir muslimer idag, som konverterar, när man frågar dem varför konverterade, jag hade en kompis, han betedde sig bra, han kallade mig till islam på ett bra sätt. Tänk om man skulle kunna, och det är enstaka individer som har gett den här goda bilden, och tyvärr är det många som har gett en dålig bild. Tänk om du skulle finnas fullt med den här goda bilden. Jag har en bra klasskamrat, han är muslim, en bra arbetskamrat, jag har bara sett gott ifrån honom. Jag blir påverkad av hans akhlaq, jag blir påverkad av hans beteende. Vad är det här för religion? Låt mig följa med till moskén. Man blir intresserad, man blir muslim. Och många personer, man ska inte se på dem som så här hopplösa fall. Utan tvärtom, det är många personer som idag, som när vi sitter här idag, som idag är icke-muslimer. Kanske nästa år när vi sitter här så är de muslimer. Varje dag nästan, eller flera gånger i veckan, så jag ser på Moses Facebook och såna här grejer, och säger den här personen har blivit muslim, den här personen har blivit muslim. För ett år sedan när vi satt här, den personen kanske inte ens visste vad islam vaknar. Och idag är det en muslim och ber, alhamdulillah. Man ska inte se på människor som att alla är hopplösa fall. Det finns sådana som verkligen är, bekämpar islam, hatar islam och sådär. Men många personer är inte så här i Sverige. Utan många personer, om sanningen skulle klargöras för dem, så är jag helt övertygad att många personer verkligen skulle vilja acceptera det. Och se hur fint det är. Många skulle längta efter att kunna få mening med livet. Och kunna få det här förklarat för sig. Men det är tyvärr att saker och ting har verkligen blivit felaktig. Folk har sett det på ett fel sätt. Så man behöver att muslimer tar tag i de här problemen. Och korrigerar problemen bland muslimerna. Och det finns mycket olika saker som kan göras. Grundligt är att kunskap måste spridas bland muslimer på många olika sätt. Det här är ett enormt behov av. Men det behövs andra saker också. Till exempel, många muslimer Det är en stor debatt med det här att man blir inte anställd för att man skakar hand. Ni har säkert sett det. Man anmäler chefen till diskrimineringsombudsmannen och så vidare. Tänk er själva att det inte är muslimerna som söker jobbet utan det är muslimerna som ger jobbet. Massa muslimska företagare. Muslimerna kan själva sätta kraven i de här sakerna. Och anställa den de vill. På det sättet de vill. Och att det inte behöver vara att man ska vara den undre handen och känna sig förödmjukad och säga jag blir förtryckt, jag blir diskriminerad. Och så vidare. Och alhamdulillah, i vissa länder har det varit sådär för muslimer. Att muslimerna har fått, det blir en izza, det blir en stolthet i muslimerna att kunna vara den som är den övre handen. Vi behöver muslimer som startar upp företag. Som är företagare. Som innoverar i dunja självklart. Och kommer med idéer om de här sakerna. Vi behöver av alla de här sakerna. Vi behöver att det ska kunna finnas aktiviteter som tar folk ifrån gatan. Som gör dem till, drar dem bort från, det är så mycket saker som drar dem dit. Och det behövs någon saker som drar dem åt andra hållet. Det behövs da'wa, men det behövs också andra saker som kan göra dem upptagna från de här sakerna. Många de kommer från hem. Deras föräldrar kanske inte kan så bra svenska. Det är svårt för dem att kunna få hjälp med läxor hemma till exempel. De behöver läxhjälp. De har kanske svårt med språket och klarar sig i skolan. Halkar efter. När de halkar efter, de orkar inte. När de inte orkar så hoppar de av skolan. När de hoppar av skolan så leder de dem till kriminalitet och annat. Det behövs folk som kan hjälpa dem här också. Många, och jag märker det är någonting. När man gör da'wah, det är inte bara att man sprider da'wah. Man får även många gånger en inblick i folks sociala problem. Problem med föräldrar. Problem med äktenskapet. Problem på många olika sätt. Det finns verkligen problem i det muslimska samhället här. Och det behövs verkligen hjälp på många olika sätt. Barn som är utsatta som får problem. Det behövs hjälp där. Folk som har problem med äktenskapet. Folk som man kan vända sig till. Det funkar inte att det ska vara en enstaka person som ska hålla föreläsning, hålla khutba, lösa allas äktenskapsproblem, göra det här, göra det här. Det blir att man blir, det blir för mycket. Det behövs folk som hjälper åt med de här grejerna så att man kan göra ett bättre muslimskt samhälle. Och jag säger inte att man bara ska göra saker och ting i Sverige. Det finns jättemycket saker att göra i Sverige. Men man kan också göra saker och ting globalt. Jag har under de senaste åren, som vissa kanske vet, jobbat med organisationen Islamisk Välgörenhetscenter med välgörenhet. Och många gånger, subhanallah, man känner sig hopplös. När man ser vilka enorma behov det finns bland muslimer. Man vill verkligen gråta när man ser. Nu alhamdulillah, vi har samlat in 100, 200, 300 000 kronor för att kunna dela ut filtar. Eller tält eller någonting till flyktingar som verkligen fryser. Men det var bara enstaka som fick. Det var jättemånga som inte fick. Jag kommer ihåg i somras när jag var i Irak. Vi kom till ett flyktingläger. Det var 900 familjer som bodde där. Och vi hade med oss ett ton mat i 50 kassar. Det gick till 50 familjer. Och man kunde ge till dem som var där. Och jag frågade den som var chef för lägret och han sa att jag får ge en tredjedel av min lön. Det var ett sådär FN-läger, men FN de ger inte ens mat till. De ger ett tält och sen hej då. Han fick ge sin lön för att kunna ge, du vet, sådär pulvermjölk till barn. För att de höll på att dö annars. Man kunde ge mat till 50 familjer och det var 850 som inte fick som sprang efter den, som behövde hjälp. Och det var ett utav lägren. Man ser att hundratals familjer kommer varje dag för att de flyr från striderna i Irak, för att inte prata om Syrien, för att inte prata om andra länder där det finns problem. Man känner sig hopplös många gånger. Man kan göra saker, men det krävs så pass mycket mer, för som sagt, det är kaos verkligen i många muslimska länder. Ibland det blir bara siffror. 150 000 nya har flytt från Syrien. Är det 150 000 människor med familjer, med barn som får bo i tält? När det snöar, de fryser, de behöver vår hjälp. Det behövs verkligen att folk engagerar sig och gör saker och ting där. Volontärer som kan hjälpa till. Volontärer här som hjälper till att samla in pengar. Ibland en person säger jag har inga pengar själv. Sen han har 10 farbröder och kusiner som är företagare. Så påminner man sig, du kanske kan hjälpa till med. Ja, just det, jag kommer inte på. Det finns massa saker du kan göra. Det finns, om man skulle bara etablera kontaktnät. Och alhamdulillah, det går verkligen att göra saker. Jag har sett med den här grejen som har varit med IVC. att det verkligen går att göra saker. Det finns baraka, välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan börja med någonting litet. Vår första insamling fick in 130 000 kronor. Och vi tänkte att det var värsta grejen. Under det året 2013, det var typ 300 000 kronor totalt. Jag kände bara, 300 000 kronor, där var 300 000 kronor. Fadlila Azzawajal 2016, 5,5 miljoner kronor. Inshallah, vi har plan. Inofficiellt, vad ska jag göra officiellt nu?
Inshallah.
2017, inshallah 10 miljoner. Malla underlättar. Det behövs att man ska hjälpas åt. Fadlila Azzawajal, jag snackar med dem som är där borta i Syrien och så vidare. Förlåt att jag spårar iväg lite, men jag vill kunna, som Mosa sa, man pratar från hjärtat. När vi började bygga det här sjukhuset som var där borta i Syrien, det var bara en sån här tanke, en diskussion. Vi kanske ska bygga ett sjukhus där borta. Man samlar in pengar, man ser Marshalla bröder från Husby samlar upp 100 000 där, de här 70 000 där, de här 50 000 där. Folk ger pengar, pengar kommer, helt plötsligt står flera våningars sjukhus. Helt plötsligt man läser 30 operationer per dag, 100 patienter per dag, 150-200 patienter. Vad är det som händer? Någonting som bara var en idé med Allah Azza wa Jalls hjälp och sen det som bröder och systrar har skänkt. Helt plötsligt är någonting som man har suttit där förut och tittat på nyheterna. Jag vill göra någonting för Syrien. Helt plötsligt har man kunnat göra någonting för Syrien. Och folk som är i de mest behov. Folk som är sårade. Folk som har blivit bombade. Och så vidare. Det behövs så pass mycket mer. Det här är ett sjukhus i ett område. Det finns andra områden som behöver. Det finns andra länder som behöver hjälp. Få fullt med såna här requests, folk som skriver från andra länder. Vi har behov av det här, vi har problem med det här, vi behöver en brunn här, vi behöver det här, det här. Man säger bara, vi kan inte göra allting, vi har inte tillräckligt med pengar, vi kan inte göra någonting. Tyvärr. Och man skulle verkligen behöva att mer vikt läggs på de här sakerna. Ibland kan det bara vara någonting litet och det blir någonting mycket, det blir baraka och välsignelse i de här sakerna. Så jag verkligen från mitt hjärta uppmanar mina bröder och systrar att inte bli strutsar som stoppar ner huvudet i marken. Jag vet inte om de gör det, men det är det sägs. Att de stoppar ner huvudet i marken när en fiende kommer och struntar i att göra någonting åt saken. Utan försöker göra någonting åt saken och förbättra situationen för muslimerna, men att man gör det på korrekt sätt. Om man inte vet så frågar man den som har mer kunskap. Kan man göra så här? Är det bra? Är det en bra idé att jag ska göra den här grejen? Det är så mycket grejer som behövs, subhanallah. Må Allah azza wa jalla underlätta för alla muslimer världen över. Allahumma amin. Må Allah underlätta för muslimerna som är här i Sverige också. I svåra tider som verkar vara på väg. Som jag nämnde, mannen som gick in i Vita huset igår. Saker och ting som han säger att han ska göra och så vidare. Det känns som det är svår tid framöver. Och då krävs det verkligen ännu mer från muslimerna. Och inte att man flyr mer, utan att man jobbar mer och man gör saker och ting mer. والله عز وجل أندلت في رس الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله
تاك أبو برودر عبد الله وبيبير بارا سيتا كفار مونا منوتر سو تي كان أفسلوتا تسامانس دي سم برودر نمد في سيت أفسلوتنشتال إي سايكليجن يتي ويكتيجا ساكر وما كانش إبلاند ما نسير ساكر وتين känner sig hopplös. Eller hur? Man ser saker och ting som händer i den muslimska världen. Man ser saker och ting som man kanske upplever i media. Och man ser saker och ting som händer kanske i ens egna liv också.
Men som brodern säger så är det viktigt att man inte blir uppgiven. Utan att man tvärtom förstår att det är en kamp som man lever i. Brodern nämnde från början kampen om gott och ont som har pågått sedan när. Sen Adam a.s. Vårt liv på den här jorden, vad är det för någonting? Är det paradiset på jorden vi lever? Det är en kamp, eller hur? Vi lever här för att kämpa. Är det inte så? Vi lever här för att prövas. Darul amal. Den här platsen vi lever på kallas för handlingarnas boplats. Det är här vi jobbar och kämpar. Och går igenom svårigheter och går igenom prövningar. Och när får man belöning för det? I nästa liv. Så man ska påminna sig om att det är en kamp och ingenting annat. Men att det finns stor belöning när man gör det som våran skapare och herre har beordrat oss att göra, eller hur? Och som brodern nämnde, man behöver inte se på saker och ting som att man ska rädda hela världen. Vem börjar man med? Man börjar med sig själv. Man börjar med att lära sig själv grunderna i ens egna religion. Och se till att man gör det som broder Mosa pratar om på rätt sätt från rätt lärda. Man ser till att man skaffar sig rätt förståelse av islam som broder Imran pratade om. Så att man kan praktisera religionen och förstå religionen på rätt sätt. Och man förstår, som broder Abdulladud var inne på, vilken stor gåva den här religionen är. Man börjar med sig själv. Lära sig sin religion, praktisera sin religion. Kämpar man med sina 5 dagliga böner, då börjar man där. Eller hur? Inte att man börjar titta på hur man ska rädda hela världen. Man börjar med att lära sig själv sin religion. Praktisera sin religion. Ta egna steg. Utveckla sig inom det världsliga. Som brodern också nämnde. Att studera någonting i det världsliga. Att bli ingenjör, att bli läkare, att bli någonting, vad som helst. Finns det också belöning i. Gör man det med rätt avsikt. Att göra någonting för att bygga upp den muslimska umman. Så har man belöning i de studierna också. Alla behöver inte bli predikare, även om vi skulle önska. Alla behöver inte öppna en Facebookgrupp och så vidare, som broder Mosa var inne på. Det finns mycket man själv kan göra. Och subhanallah, ni som har varit med några år och sett da'wan i Sverige under många års tid. Jag vet att många av er finner en sån här samling otrolig. Wallahi, vi som har varit med i några år, vi började och vi var ett litet fåtal bröder runt hela Stockholm. Man gick runt i Stockholm och man hittade kanske 5-10 praktiserande bröder, inte sant? Och man var glad om man hittade en eller två någonstans. Från det att 15 år senare kom och se en konferens där 400-500 bröder från hela Sverige samlas. Wallahi, det är någonting otroligt. Med Allahs fadl och tawfiq. Men det är också människor som har jobbat för att det ska bli så här. Så se inte att det är hopplöst och det finns inget hopp och det finns ingenting. Ni kan vara med och 15, 20, 30 år framåt också förbättra och förändra saker och ting. Om man gör det på korrekt sätt. Om man gör det rätt steg i rätt tid. Stegvis, i lugn och ro, på ett rätt och korrekt sätt. För Allahs skull. Så ger Allah Azza wa Jalla inshallah framgång och tawfiq.